och så Mälarbjörke.
Var de så kallade utländska herrarna, de som tog makten på Mälarbjörke, stormän från Västergötland, som inte ville ingå i statsbildandet, som bröt med kungamakten och som blir de pirater Adam av Bremen varnade för. Sådana som i det längsta försökte stå emot det svenska riket. Det som vi nu vet inte växte fram från Mälardalen. Ja, frågan är om det växte fram från Västergötland. Historikerna omhuldar numera tanken att Västergötland var danskt.
Alltså i verkligheten vet vi ingenting om någon dansk kung som regerade Sverige annat än vi kan gissa att Knut den Store gjorde i en kort period efter slaget vid Helgeå. Magnus var visserligen dansk, men han regerade i Sverige mens Sverige var ett självständigt rike. Däremot de svenska kungar, där vet vi att Olav kom här och erobrade Danmark med vapen i hand.
Vilken Olav, när var detta?
Det var kring 900, kanske ganska kort innan 900. Och efter honom kom Gyrt, så kom Knypa, så kom Sigtrygg. Alltså fyra generationer av svenska kungar. Men en ganska kort period, ska vi säga kort före 900 till 930-talet.
Där vi står nu i Limfjorden, här ser du samband med Sverige.
Mm. Jo, alltså... Den grav jag står vid här på Lindholm Höger, det är ju en typisk svensk grav. Det är en träut, den hör inte till de normala danska vikingagrave. Det är typisk i hela Sverige och vi tjänar dem. Det här ser ju faktiskt ut som ett västsvensk gravfält. Kanske det har varit svensk inflytande tidigare. Vi vet redan kring 200. Var der vestsvenskere, som invaderede Jylland, og visligen blev de slaget, og deres vapen blev kastet i mosen ved Illerup. Men det tolkes af faktisk alle danske arkeologer og historikere, som at det var geterne, altså svenskerne, som danskerne kommer af svigernes rot.
Det
var,
altså.
Det var de, som då koloniserede Danmark, og derfor er danskere og vestsvenskere eller, og jøderne i slægt med varen, og derfor er der et vist samband som flyter frem og tilbake.
Det finns många samband att klara ut. Denna medaljong är det första porträttet som finns av Erik den Helige, han som stupade vid Uppsala i strid mot danske prins Magnus. Den är sent 1100-tal. Han stupade 1160. Då hette Uppsala i Uppland fortfarande Aros. 1859 fick bonden Karlström 5 riksdaler i inlösen för medaljongen. Den är hittad i Persnäs socken på Öland, några kilometer från den öländska Uppsalaplatsen, i vars närhet också Karlström bodde. Omskrivningen av den svenska historien kommer att fortsätta under 90-talet. Fragmenten från kyrkan i Köpingsvik kommer kanske då på rätt plats i det stora pusslet, där alla bitar är lika viktiga och alla delar och landskap i vårt land, inte bara de som har nämnts i det här programmet, måste utforskas på lika villkor. En ny generation forskare har börjat ta över. En generation som insett värdet att utan prestige arbeta hand i hand med amatörer. Och kanske kan vi, svenska folket, hoppas på en sannare svensk historia än den vi släpat på sen stormaktstiden.
Januari 1990. Thomas Persson samtalar med ett par arkeologer på platsen för en av medeltidens viktigaste städer i Norden, nämligen Kongahälla. som ansågs ligga inte långt ifrån Kungälv.
För vi ska besöka en norsk medeltidsstad, Kungahälla, som ligger strax söder om Kungälv. Bohuslän var ju norskt fram till mitten av 1600-talet. Kungahälla har i alla tider varit mytomspunnet, men ingen har vetat var staden låg och om den var så rik som sagorna berättar. Nu i höst har Riksantikvarieämbetet gjort en utgrävning för att ta reda på var Kungahälla låg och hur gammal staden är. Thomas Persson har träffat grävningsledaren Kristina Karlsson där hon står bredvid utgrävningen med en krukskärva i handen.
Det är en keramikskärva som vi har grävt upp, en av många som har grävt upp i det faktiskt som vi har rätt bakom oss här. Den är till ursprunget fransk. Om den har kommit hit till Kungahälla direkt ifrån Frankrike eller via England, det kan jag inte svara på. Den är gråvit i färgen och har en fläckar med gul glasyr på. Ganska fint formad på en drejskiva, en mynning till en kanna. Jag kan datera den till senare delen av 1100-talet.
Vi står på ett gärde ovanför Nordre älv. Det är en sluttning ner mot älven här. Strax bredvid oss så är det en arkeologisk utgrävning. En yta som är upptagen här. Och runt omkring är det de stora, stora träna. De stora lövträd, det är almar och ekar. Alldeles bredvid Kastellegården, en gammal gård som ligger här. Och det är här ni har hållit på att leta efter Kungahälla eller Kungahälla. Var ligger stan?
Ja, vi har den rakt under våra fötter här. Åtminstone om vi talar om de äldsta delarna av stan. Och det är de delarna vi håller på att gräva i nu, en liten bit bara. Det är ett litet titthål. Ner och där har vi träffat på just husrester och sånt från stan här. Sen ligger det bebyggelserester runt omkring oss här på en ganska så stor yta. Och vi har lite kläm på idag i alla fall hur stan har vuxit ut under olika tider och så. Men den ligger här på Kastellegården.
Men den här mytomspunna staden Kungahälla, Snorre har skrivit om den. Det är mycket sagor och sägner omkring den och folk i bygden har mycket att berätta om Kungahälla. Enligt Snorre så var det den förnämsta handelsstaden eller köpstaden i Norden. Och man vill väl gärna åtminstone här se det här som ett väldigt rikt, en väldigt rik stad.
Ja, det beror på vilken tid man pratar om, ska vi komma ihåg. Vi skiljer ganska mycket nu när vi har jobbat här på den äldsta tiden, alltså fram till mitten av 1200-talet, då stan upplever en stor expansion egentligen. Det du refererar till, det berör ju just den äldsta tiden och den storstan som myterna har spunnit fram, om man kan säga så. Den har kanske inte existerat i fysisk bemärkelse så, men jag har länge talat om den kvalitativa storheten på materialet här i Kungahälla som visar på en ovanlig bebyggelse.
Vad menar du?
Ja, det måste vara speciella människor som har bott här. Man har grundat stan, om man nu ska kalla det för en stad i det äldsta skedet, av speciella skäl. Vi har ett fyndmaterial som visar på ovanligt rika kontakter runt hela Nordeuropa under ett mycket tidigt skede. Och när du säger en stor köpstad på platsen så är det ju frågan om hur man definierar en köpstad. Det måste ju inte avsätta fysiska spår efter att gemene man har varit här och handlat och köpt, utan det kan mera vara en central, va? Vi har pratat om just en administrativt sett väldigt viktig funktion för Kungahälla som inte gör stans betydelse mindre, även om de fysiska lämningarna inte är så omfattande som vi hade trott tidigare.
Det är lite tråkigt.
Nej, det tycker jag inte.
Det tycker du
inte? Nej, det gör jag inte, för att det sätter ju verkligen Kungahälla en alldeles specifik dag. Det är ju någonting helt olikt mycket annat som vi har grävt hittills. Nu händer det väldigt mycket på den här fronten när det gäller de tidiga stadsbildningarna, inte minst i Norge, och det är sånt där helt nyutkommet material som vi måste sätta oss ner och samla ihop tillsammans. Det finns inte ens publicerat ännu och Kungahälla blir en i raden där, va?
Ja, detta är ju en norsk stad.
Ja.
Norge som vi står i.
Vi står i det medeltida Norge, och det var norskt ända fram till stan lades ner ju.
Inte långt härifrån finns det ju en annan stad som jag vet att du har hållit på att jobba med och gräva fram. Lödöse.
Ja, gamla Lödöse är ju då den svenska motsvarigheten till Tungahälla. Man har många gånger diskuterat deras samråde sinsemellan, och båda de städerna tycks ju ha tillkommit vid ungefär samma tidpunkt, och materialet, fastän den ena nu ligger i Norge och den andra i Sverige, är väldigt likartat i sig, alltså fyndmaterialet. Men om man sen ser på karaktären på städerna så tror jag att det är en ganska markant skillnad där Lödöse framträder mycket mera som den typiska handelsorten i den vanligaste bemärkelsen, medan Kungahälla då är någonting annat. Och den skillnaden där de emellan, det är sånt som vi behöver arbeta vidare på, men det är fruktansvärt roligt att ta itu med. Det, där ligger ju en spänning och något nytt som vi inte har tänkt oss förut.
Kungahälla, ja. Namnet, säger det någonting? Bodde kungen här?
Ja, det tror jag. Åtminstone hade han sin vakande hand över det hela, annars skulle den inte ha det namnet. Och det finns andra saker som tyder på det också här. Bland annat då en tidig kastal som ska ha legat här någonstans.
Kastal?
Det är alltså en sorts borg, fast under ett tidigt skede.
Ja, om vi står och tittar ut över Nordre älv här, som är alldeles stilla idag, så ser vi på andra sidan älven rakt över här, ser vi Ragnhildsholmen, som är en borg som byggdes på 1200-talet. Och här vet jag, här byggdes då ett franciskanerkonvent vid 1200-talet. Vad var det som hände på 1200-talet som gjorde att det byggdes så mycket här?
Ja, det var just den dåvarande kungens hand över platsen som tog sig uttryck i de här stora byggnaderna. Det var Håkon Håkonsson som lät bygga Ragnhildsholmen, och franciskanerna kom hit och man reparerade det tidigare klostret som låg i ett augustinikloster. Och det är möjligt att det var ytterligare byggnader som kom till. Och sen har vi också sett då i det vanliga arkeologiska materialet att stan expanderade väldigt kraftigt. Förmodligen så gjorde han storsatsningar här, kanske med ekonomiska bidrag och annat också, för att så att säga befästa sin ställning i den här yttre änden av det rike som var hans.
Hur tror du, eller vad tror du det var för människor som levde och bodde här?
Det är ju väldigt svårt att spekulera om.
Ja, men vi vill ju så gärna få stan befolkad.
Det beror på vilken tidpunkt du pratar om. Ja, den har varit befolkad. Jag kan säga det att rakt bakom oss där vi gräver under senare delen av 1100-talet och början av 1200-talet så har det bott en kammakare, för att bli mycket konkret.
Ja.
Och jag tror att det har funnits en hel del andra hantverkare också, där vi sett spåren av någon smed och lite annat sånt. I övrigt så är det nog ett av de stora, vad ska jag säga, problemen som vi har, att det är inte så lätt att befolka en sån här stad med det specifika material vi har. Vi har i alla fall grävt för lite ännu för att man ska kunna tala om vilka människor det är och hur de har varit styrda och så, men visst borde det helt vanliga människor här också, det kan vi ju inte komma ifrån, även om man skulle kunna fundera på om inte inflytningen hit har varit ganska starkt styrd. Åtminstone under vissa skeden.
Hur då?
Ja, att kungamakten på något sätt har så att säga bestämt vem som får flytta in. Man vet ju att man blev inte stadsborgare hur som helst i våra medeltida städer, utan man fick ju söka borgerskap. Och ofta då så fick man uppvisa att man hade någon form av försörjning eller kunde försörja sig inom stadens gränser. Och det måste ju ha fungerat ungefär likadant här.
1100-tal säger du. För att återgå till myterna, så vill i alla fall väldigt många som bor här runt omkring att här ska ha bott folk tidigare ändå, vikingatid och kanske längre tillbaka.
Ja, vi har ju äntligen grävt en lite större yta så vi har kunnat se hur det ser ut här. Och vi har bebyggelselämningar, alltså husrester, som vi kan datera ner till den allra första delen av 1100-talet. Och sen ser det ut som idag som om det kommer någonting äldre under. Men jag kan inte riktigt säga ännu vad det är, utan jag behöver faktiskt den sista grävningsdagen på mig för att fastslå det. Men det verkar finnas bebyggelselämningar under, och de är i så fall av en vikingatida karaktär.
Men det finns inga skriftliga källor som talar om en äldre kung.
Nej, inte det vi menar med riktiga historiska källor. Den äldsta är från 1135.
Mm.
Och sen är det alltså sagorna som berättar allt det här annat tillbaka. Men man ska ju veta det att allt som skrevs under äldre tider, både sagor men också historiska dokument, är ofta skrivna med ett visst syfte för en viss person. Och man kan måla ut saker och ting beroende på vad man vill ha sagt med det här. Så att enda sättet att läsa dem är ju att man läser dem med den kunskap vi nu har från de arkeologiska grävningarna. Det arkeologiska materialet går heller inte att tolka om vi inte hade de skriftliga källorna, men att man väver samman det där så tätt som möjligt, va? Det tror jag är riktigt. Och nu när vi har mer kött på benen vad gäller fysiska lämningar i den här grävningen, då tycker jag det är dags att lusläsa källorna igen och se vad de kan säga oss.
Om töcknen kan skingras något.
En aning kanske i alla fall, ja.
Ni har ett mål naturligtvis för hela den här grävningen.
Ja, den ingår ju som en del i ett stort projekt egentligen. Va? Vi har jobbat här sedan 1985 med småarbeten och förarbeten för att vi ska kunna gräva det här schaktet på den bästa platsen för att få en uppfattning om vad det handlar om. Och sen är det tänkt att vi ska fortsätta åtminstone 4 år till. Och det är ett sånt här samnordiskt samarbetsprojekt med alla intressenter eller fackfolk här i trakten också som är med. Va? Och målet med just denna grävningen, det var att komma åt något av den här äldsta bebyggelsen, eftersom frågan om när Kungahälla anlades är den mest brännande frågan. Och ska vi kunna förstå ortens karaktär under senare skeden, så måste vi veta någonting om orsakerna till och då givetvis när anläggandet sker, minst en grovt sett. Va? Och det har varit den viktigaste uppgiften med den här undersökningen.
Jag har gått en bit från utgrävningsplatsen och kommit ner till Nordre älv som rinner här stilla och fin den här dagen. Jag står här med Hans Andersson, professor i medeltidsarkeologi från Lund. Vad tänker du nu när det är ju snart avslutat just denna grävning?
Jag tror alltså att vi har fått ett material som gör det möjligt att verkligen diskutera vad det här var för en ort under den här perioden. Och det är det som var det viktiga för oss att nå fram till. Och det tror jag faktiskt att vi har fått.
Har du börjat befolka Kungahälla?
Ja, det är en sån här fråga. Arkeologer har ju ibland en viss förmåga att bortse från att de här grejerna som ligger på platsen har faktiskt stötts dit av människor.
Mm.
Och det där är ju lite... Det är nog lite yrkesfel ibland som vi gör. Men vi måste naturligtvis befolka det på något sätt. Och jag vågar inte säga att jag så där kanske tydligt har befolkningen klart för mig. Men att det vi har grävt nu, det är ju rester efter personer som har suttit där och hantverkare helt enkelt, som har arbetat kanske för någon storman som har funnits här i närheten.
Men hur såg tiden ut då? Säger från... Ja, mitten på 1100-talet och framåt.
Det är ju den period då ska vi säga, de nordiska rikerna organiseras. De får en begynnelse till en slags, låt oss kalla det, en statlig central administration. Kungamakten stärks oerhört, alltså det centrala. Man skapar lokala, ska vi säga, en lokal administration och så vidare. Alltså begynnelse. Vi ska förakta oss och liksom tro att det är våra termer. Va?
Mm.
Det är ju bara början på någonting.
Men det är någon slags centralmakt som inträder.
Ja, man strävar att få kontroll så att säga över hela området. Hålla ihop ett stort område. Norge var ju inte det lättaste att hålla ihop.
Nej, herregud.
Huvudtaget mycket märkligt man lyckas göra. Men just 1200-talet och sent 1100-talet och 1200-talet är ju en historisk period på det viset i Norge med starka kungar och så vidare. Och i det perspektivet får man i varje fall se den utveckling som sker från slutet på 1100-talet och framåt mitten på 1200-talet just i Kungahälla.
Mm. Om vi ser en fortsättning nu, för det finns en fortsättning i det här projektet nu, denna utredning. Mm. Tänker ni att gräva upp alltihop?
Nej, det gör vi inte. Har man chansen som just här i Kungahälla att områden kan faktiskt ligga kvar. Det är ju nu med ligger ju till en gård här, jordbrukande gård, och så finns det ingen anledning att vi ska gräva sönder Utan vi får ju också lämna någonting till våra efterkommande. Men mycket är det faktiskt en fråga. Det har grävts väldigt mycket i landet på grund av exploateringsundersökningar och sådant. Och ett av de stora problemen är kanske att det inte ges tillräckligt med tid till bearbetning. Alltså att öka den kunskap som det här materialet i sig ger oss.
Den sista dagens utgrävning visade att det faktiskt har funnits bebyggelse på platsen redan under vikingatiden. Det fanns spår efter åtminstone en stor vikingatida byggnad under resterna från 1100-talet. De som vi träffade var arkeologen Kristina Karlsson från Riksantikvarieämbetet och Hans Andersson som är professor i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Reporter var Thomas Persson. Nu är Historia att minnas slut för idag. Tack för oss.
Den 2 april 1997 så gästade amatörhistorikern Jan Skoglund TV-studion i Jonsered, Göteborg. Han utvecklade sina idéer om Sveriges vagga och man kan säga att han är en direkt fortsättning på Dag Stålsjös undersökningar.
Imorgon, för första gången i världshistorien, så sätter sig akademiker och amatörhistoriker tillsammans vid ett bord på ett symposium i Alingsås av alla platser för att diskutera var Svea rikets vagga egentligen låg. Och den som har fått akademikerna att komma till Alingsås, det är ingen mindre än amatörhistorikern Jan Skoglöf. Som har skrivit många böcker som vill att man ska riva Gustav Adolf-statyn på Gustav Adolf-statyn.
Ja, det känner du till också.
Och sätta dit en fransman och sådär.
Ja, vi ska inte gå in på det nu.
Varför har ni bråkat så himla mycket om det här var Svea rikets vagga?
Ja, de tar ju inte oss på allvar. De tror att vi är fommar som inte begriper någonting, va. Det är klart att vi läser också källorna. Och vi har ju någonting att tänka med också bara för vår vanliga jobb.
Men menar du att de i universitetsvärlden inte liksom bryr sig om vad ni kommer fram till?
Nej, de lyssnar inte. Utan de sitter i sina dammiga seminarium och kommer fram till vad heter skrivbordskonstruktioner och tro på dem. De kommer ju inte ut i verkligheten som vi gör.
Men det låter ju som en otrolig konspirationsteori. De är ju ändå duktiga och kan sin sak, de här historierna. Ja, men har de inte liksom, har ni ändå inte misslyckats med att komma med fakta då som kan liksom bräcka deras fakta?
Det är fel. Det har vi visst det. Jag kan ju bara dra upp det sista då. Jag var ju uppe i Stockholm och tog fram den äldsta lagen vi överhuvudtaget har i Sverige. Det är ju Västgötalagen. Och det är ju så då att de sitter och mässar på sina seminarier, kommer inte ut och lufta frågorna och våga pröva dem mot vanligt folk. Och det är just vad vi gör nu här då. Va? Mm.
Men du har ändå fått hit en hel del, hel hoper stora historiker inom den akademiska världen. Hur har du fått hit dem då, när de har varit ovilliga tidigare?
Ja, det har jag mycket att tacka Dag Stålsjö. Sen får vi inte glömma då att...
Dag Stålsjö, ska vi säga då, det är alltså tv-mannen från Sveriges Television som gjorde väldigt många provocerande program där han hävdade att Svea rikets vagga låg i Västergötland.
Ja, just det. Mm. Och han började det, han tog den till, vad är det för historia du bär på, Svensson? Är den rätta historien eller den är tillrättalagd? Då är det ju så då att tillsammans med studieförbundet i Vuxenskolan och Gumlet Viberg, nu fick jag fram det också, här är ju Gumlet. Då är det så då att de har gått med, tyckte det var hyperintressant. Sen har jag ju kompis där då genom åren, dramanter som Werner Lindblom från Götene, Göran och Gunnar Liderot från Lidköping och inte minst en av akademikerna som hamnar på fel sida i tv, nämligen Sören Anke Krog. Han är en mycket känd expert på bronsålder, men han hade ju ett fel, han var dansk, han var långårig och lite annat sådär, och det passar inte riktigt in då.
Men du, om vi återgår till det här nu har ni ett symposium imorgon och ni ska väl diskutera Svea rikets vagga. Mm.
Det är lite fel. Ja, det är officiellt är det inte så, men...
Men ni ska bland annat diskutera det i alla fall.
Ja.
Men den officiella svenska historieskrivningen, det är att Svea rikets vagga låg någonstans i Uppland.
Nej, inte någonstans. De hävdar bestämt att det låg i Uppland.
Mm.
För då skulle jag kommentera bara...
Och ni hävdar att den låg i Västergötland. Till och med rent av i en kulle utanför Alingsås.
Stenhårt.
Ja, vi ska kika på lite bilder. Bilder på den här kullen som finns alltså utanför Alingsås. Vid Hol utanför Alingsås. Så här ser det ut där. Vad är det vi ser här?
Jo, det, där ser vi ett gravfält från 500-talet, järnålder, 500 efter Kristi födelse. Och jag menar, här ligger ett stort kultursamhälle samlat. Ingen talar om det. Vi har 13 storhögar, kungshögen. Jag kommer att stå på en kungshög.
Är detta Svea rikets vaggar?
Ja, absolut. Det är ju här det började en gång.
Vad är det som finns under de här högarna då?
Ja, det, vem kan svara på det mer än de som ligger där?
Det här monumentet eller det här stenen?
Ja, det är ju, man vet heller inte det. Utan det är bautasten. Man tror att man reste en man över en man i ära. Men det, vi vet ju att den högen jag står på där i inledningen, det är ju kungshögen. Och det första legenden man hör omsyns, det är ju Rolf Guttrik. Ja, just den. Nej, det är inte den. Det, där kommer den långt avstånd där. Och,
ligger det, en svensk kung under där, tror du?
Ja, stenhårt.
Ja.
Absolut.
Var det en av de första svenska kungarna då?
Som, absolut. Som ja, men, det började ju smårike som småningom spred ut sig till landskapsfederation. Och det var jag hävdar bestämt att det var Västergötland. Och då är det ju sådana killar som får lite svårt. Och de ska alltså försvara det här Sveariket, var det nu låg. Det ska bli spännande att se det imorgon.
Varför säger inte de här akademikerna att okej, Janne, du har rätt. Här ligger Sveariket vaggar.
Nej, det gör de aldrig. Det gör de aldrig. Men nu har ni förstått att det står inte riktigt rätt till. Deras teser håller inte. Jag vill bara nämna då att Uppland finns ju inte från 1296. Och innan dess var det flum. Då får man ju gå tillbaka till källan och verkligen kolla detta.
Vad menar du med flum då?
Ja, det menar ju då att de säger till exempel så här, ja, Sverige uppstod ur Sveariket. Ja, men tala om vad det låg då. Ingen har talat om vad Sveariket låg. Man har inte talat om vad det fanns för kung. Ingen nämner. Man säger bara att det, så är det.
Vad är det viktigaste skälet för att, eller beviset som du ser det då, för att Sveariket vagga låg i Alingsåstrakten?
Jo, det menar jag då, att det är ju upprinnelsen av att de har stora fornborgar som byggas. Rolfs borg till exempel, som vägarna in i det forntida gamla Götaland. Sen är det ju så att det första begynnelsen överhuvudtaget, vad man menar med rike, det är ju Kinnekulle där man kan försvara ett område som sen växer fram till landskapsfederation. Och inte minst med tanke på kristendomen som börjar i vårat område, det kan man ju inte förneka. Det är det att... Ja, för att fortsätta.
Ja.
Det är ju så då, vill jag tillägga, att det är ju inte, jag är ju neutral när det gäller imorgon. Jag är så chef för föreläsningen. Det kan man ju inte tro när man ser mig nu.
Hur ska det gå till?
Ja, jag ska försöka själv, så ni inte får fel uppfattning här nu. Utan det är ju så då att jag ska försöka vara snäll gosse med skjorta och slips och vattenkammar och alltihop. Jag leder för föreläsningen.
Men tror du att det är ju helt två diametralt motsatta ståndpunkter. En hävdar att Svea rikets vaggar låg i Uppland, en annan hävdar att den låg i Västergötland. Hur ska ni kunna förenas?
Ja, det är det vi får se. Det är ju därför det blir ett stort intresse då. Och det som är den största intresset, det är den offentliga paneldebatten. Där det sitter 13 föreläsare och författare och historiker i panelen. Och nu för första gången har vetenskapsmän av facket och universiteten aviserat sin intresse här. Och det är ju 3 historiker som verkligen av rang.
Kan vanligt folk gå dit och titta?
Ja, ju, absolut. Och jag tycker att ni absolut inte ska missa det tillfället att gå på studie. Förbundets vuxenskolans symposium.
Vad är det som har blivit i det här med historia? Spelar det någon roll? Vad Svea rikets vaggar ligger?
Ja, det tror jag, man kan inte leva.
Då kan man se både dig och en massa...
Ja, mig ser ni nog inte så mycket. Då kan man ju inte sätta in en livssyn om man säger att det börjar uppe i Uppland, det inte finns något. Det är ju flum. Vi vet ju vi som är Västgöta. Vi ska väl inte skämmas för att vi är från Västgöta.
Det är väl ingen som är i Skåne eller i Norrland som blir som var den...
Jo, det kan jag tala om för att de är... Vi kan ju bara titta på skåningarna. De har ju en egen flagg. Och till och med gotlänningen, de är sig själva nog.
Och varför ska någon... Jämtan har det också.
Ja, men varför ska de skälla vår historia för flytta upp till...
Ja, för att de inte blir så engagerade.
Jo, men det är ju inte sant.